Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar. Hej, du har just hamnat i Kalmar kommuns första ekopodd, Klimatet, klotet och Kalmar. Här finns Sara och Elvira som är strateg för ekologisk hållbarhet och miljöutvecklare. Båda med brinnande engagemang för klimatet och med funderingar kring hur vi ska kunna vända skutan i tid och segla in i det hållbara, cirkulära samhället. Varmt välkomna. Varsågod, Sara och Elvira.
Hej Sara.
Hallå Elvira.
Då är det dags igen att prata och fundera i vår ekopod. Den är rotad och växande nu. Idag inleder vi lite kryptiskt. För det sägs ju att nöden inte har någon lag. Men ändå är det många som tycker att lagen, alltså lagstiftning, ska hindra oss från att förstöra vår livsmiljö, jorden.
Ja, det där lät ju väldigt kryptiskt faktiskt. Men idag då, i avsnitt 6 av Klimatet, klotet och Kalmar, så ska vi resonera kring ett knivigt ämne, nämligen klimatnödläge. Och inte nog med det, vi har en gäst med oss också. Varmt välkommen Ami Ringberg.
Tack så mycket.
Väldigt roligt att ha dig här.
Ja, tack.
Så det ska bli spännande. Hur ska vi presentera dig, funderade vi på. För mig så är du en aktiv och engagerad medborgare som brinner för klimatet och ständigt och troget står på torget varje vecka och försöker höja engagemanget för klimatfrågor. Stämmer det?
Jo, men det stämmer absolut. Så att ja, jo, men som klimatengagerad och miljöengagerad medborgare, absolut, kan man ju presentera mig. Och ja, jag står ju där varje fredag. Fast nu har vi lite corona-uppehåll då. Eller haft några veckor och börjat smygstarta igen. Jag vet inte om jag ska utveckla med så här annat lullul, men det behövs inte kanske.
Jag kan vänta där, det blir ja. Bra där. Du, kommer du ihåg vad det var som fick dig att riktigt tända till i klimatfrågan?
Ja, men det har nog gått ganska successivt. Det har liksom funnits med sedan barnsben mycket. Jag har till exempel en faste som är ekofrisör. Så det har liksom funnits med mig sedan barn. Liksom, så här, att undvika kemikalier och leva giftfritt och sånt där. Så jag var nog tidig med att börja mässa de här grejerna för mina kompisar, ni vet, i mellanstadiet och så. Sen var det ju Al Gore som påverkade mycket då. Jag gick i gymnasiet när han kom ut med den här En obekväm sanning. Då det var både en bok och en föreläsning. Så det påverkade mig jättemycket. Och öppnade mina ögon för klimatfrågan. Sen valde jag att läsa geolog. Och det var mycket därför. Jag ville lära mig mer om hur jorden fungerar. Och hur man kan göra. Eller liksom hur man påverkar. Och hur den fungerar som sagt. Och, ja, sådär. Och sen nu är det mycket Greta och Fridays for Future. Då, som verkligen har fått mig att brinna mest för den här frågan. Och det är den som jag känner är allra viktigast. Den griper ju över allt annat kan man säga.
Vi på kommunen är ju jätteglada att Fridays for Future finns. För ni jagar på oss här på kommunen. Ni ställer frågor, ni kommer med förslag. Och det tycker vi är jättebra. Men jag är lite nyfiken på hur föreningen fungerar. Fridays for Future Kalmar kanske man ska säga. För det är så ni heter.
Ja, precis. Vi är ju ingen förening, vill jag ju säga först. Vi är ju ett nätverk kan man väl säga. Vi är ju egentligen bara ett gäng klimatengagerade människor som liksom har det här gemensamt att vi alla vill att omställningen ska gå snabbare, att vi måste ta de här krafttagen. Vi ställer oss liksom bakom Greta och vill framföra hennes budskap, och forskarnas budskap är det ju i grunden då, vetenskapen. Så vi är ju ingen förening som sagt, utan vi är bara liksom en grupp människor som har hittat det här sättet att arbeta tillsammans. Och vi träffas på fredagarna och vi träffas en del utanför det. Vi har en Facebookgrupp och lite sådär. Så det är väldigt liksom lösa former. Men ändå, vi är ju ett gäng såklart som är mest aktiva liksom, och som har hittat varandra verkligen och samarbetar bra och så. Så vi gör ju lite allt möjligt, och debattartiklar och som säger, frågar saker och tycker saker lite alla möjliga sammanhang.
Och i höstas där så skickade ni ju in ett medborgarförslag om det här med att utlysa klimatnödläge. Och ett medborgarförslag är ju ett förslag från medborgare till som kommunens politiker ska ta ställning till. Och samma eller ett liknande förslag, det har ju skickats till flera andra kommuner. Och Sara, du som har handlagt det här då här på Kalmar kommun, kan du förklara hur klimatnödläge fungerar? Har vi ett klimatnödläge?
Ja, för att få grepp om det här så tycker jag att man ska börja med att titta på läget för klimatet. Och då brukar jag använda mig av forskaren Johan Rockströms förklaring. Och han bygger den på otaliga forskningsrapporter från hela världen då. Och det han kan visa det är att de senaste 3 miljoner åren så har vi på jorden haft en temperatur som ligger någonstans mellan -6 och +2 jämfört med temperaturen då för industriell tid innan vi människor började bränna fossila bränslen. Och ökningen idag är en bra bit över 1 grad jämfört med det här medelvärdet. Det vi ser nu det är ordentliga effekter. Exempelvis att glaciärerna börjar faktiskt dö. Det är inte bara temporära förändringar utan de dör.
Mm.
Vi ser att 50% av stora barriärrevet redan är förstört. Det är ju jättejobbigt tycker jag att ta in det här och tänka på. Vi ser att jetströmmen som styr klimatet, alltså luftsystemen på jorden, den är i obalans. Så hög- och lågtryck funkar inte som det brukar. Golfströmmen som ju gör att vi har ett relativt milt klimat här i Sverige, den har mattats av med 15%. Man tror att Arktis kan ha öppet hav redan om 30 år. Och det som Johan då visar med den här forskningen det är att medeltemperaturen på jorden har aldrig varit över 2 grader jämfört med förindustriell tid. Så det är liksom outforskat område. Vi vet inte vad som händer efter 2 grader. Sen pratar man också mycket om sådana här tipping points. Att vi har 15 kända liksom klimatsystem på jorden och 9 av de här har börjat röra på sig.
Men nu får du nog förklara det här tipping points. Vad är det då?
Ja, det är en förändring. Att en temperaturökning börjar då göra att systemet börjar rulla av sig själv. Till exempel när vi får ett varmare klimat så börjar permafrosten tina, då börjar läcka ut metangas där och det spär sedan på temperaturökningen ännu mer. Om Amazonas blir savann och slutar ta upp koldioxid, då kommer liksom det göra att det börjar rulla på och att vi människor helt enkelt inte längre kan kontrollera klimatförändringarna, vilket vi i nuläget faktiskt kan. Även om vi ibland inte tror det så kan vi faktiskt påverka det nu. Mm. Men om de här tipping pointsen, om vi kommer över de här tipping pointsen, då kan vi inte stoppa det längre. Så att det här är att vi måste hålla oss under de här 2 graderna helt enkelt. Och det är också det som är Parisavtalet.
Mm. För det, där säger man ju att vi ska ha temperaturökningen under 2 grader och helst faktiskt under 1,5 grad dessutom. Att det redan är stora effekter efter 1,5 grad.
Så om man tittar på all den här faktan som jag väldigt snabbt liksom rabblade upp nu, så menar jag att vi har ett planetärt klimatnödläge. Och om man då ska strö lite mer salt i såren så är det tidsaspekten. Det här är väldigt, väldigt bråttom nu. Vi har varit väldigt långsamma i världens samhällen. Och nu så måste vi ställa om snabbt för att hålla temperaturökningen under 2 grader. Men det är inte samma sak, att vi har ett planetärt nödläge är ju inte samma sak som att politikerna måste utlysa det, utan det blir ett politiskt beslut. Men det viktigaste som jag ser det för en kommun är att man varje dag praktiskt och konkret driver på den här omställningen.
Men EU har ju faktiskt utlyst nödläge. Det hände i höstas och det var i EU-parlamentet och man hade den här parollen "Tell it like it is", alltså berätta precis så som det är. Det var visserligen långt ifrån konsensus för en tredjedel av ledamöterna, de var ju emot. Och kritiken kring det här var ju också att man inte automatiskt fick fler åtgärder eller krav på medlemsländerna kring det här.
Något som jag tycker var bra i den här utlysningen från EU, det var att man bestämde att man ska ta klimathänsyn i beslut. Och det föreslår vi också här i Kalmar kommun och vi har börjat titta på hur en klimatanalys vid investeringsbeslut skulle kunna se och användas. Så det är viktigt att klimatfrågan kommer in i beslutsfattande.
Mm, okej, okay då. Men då kommer vi till den här ständiga frågan. Vem är det som ska lösa klimatkrisen? Var ligger ansvaret? Är det politikerna eller är det vi som individer? Kanske företagen? Ami, vad tänker du om det här med klimatnödläge?
Ja, men det första där då, alltså det är ju vi alla såklart som måste ta ett ansvar. Både individen och företagen och politikerna. Men alltså politikerna har ju såklart ett större ansvar. De måste visa vägen och de måste göra det lätt för individen att välja att göra de klimatsmarta valen. Det ska vara enklare, billigare och så vidare att vara klimatsmart än att ta klimatdåliga beslut, så att säga. Mm. Så det är jätteviktigt, och det är verkligen på tiden att man går från ord till handling där och inte bara säger vackra saker utan gör det. Och gör det som liksom blir en verklig skillnad. Sen när det gäller klimatnödläge så tänker jag att det kanske är det som behövs då för att det ska gå från ord till handling. Det är så lätt som politiker och så vidare att ju säga de här vackra orden och så vidare. Men när det väl kommer till beslutet så är det ofta någonting annat som prioriteras. Att det är ett kortsiktigt ekonomiskt mål. Det är någon lobbyist eller något företag som hotar med att flytta någon annanstans. Eller vad det nu kan vara. Som gör att det skjuts åt sidan om man prioriterar någonting annat. Och då kanske klimatnödläge eller att det här ligger i beslutsprocessen som en väldigt viktig, tung grej. Behövs för att man ska våga välja den vägen. Så det är väldigt, väldigt viktigt att vi får politikerna att våga gå från att vara i princip klimatfördröjare då och bara säga att det är viktigt men inte göra någonting i verkligheten.
Mm. Ja, det tror jag också vi kan hålla med om, att vi vill verkligen ha handling även på alla plan helt enkelt.
I våra tidigare avsnitt av Ekopodden så har vi pratat om, Elvira, om våra klimatbra och klimatdåliga sidor som vi ju har lite till mans här. Och vi är ju överens om att vi har en ganska lång resa att göra för att ställa om. Men Ami, vad tycker du är det viktigaste att tänka på som individ i sin vardag om man vill leva mer klimatsmart?
Ja, men det viktigaste tycker jag är att man tittar på vad som gör mest effekt. Det är såna här, det finns ju såna här klimatkalkylatorer och såna här olika appar och hemsidor. Man kan kolla vad har just min vardag och mina vanor för störst klimatpåverkan, och att man jobbar utifrån det. Det är så lätt att man hamnar i den här tankevurpen att jag sopsorterar faktiskt, och då så rättfärdigar man liksom ett annat beteende som gör mycket större påverkan, som att man flyger och så säger man att jag sopsorterar och äter vegetariskt en gång i veckan. Och det är jättebra att vi sopsorterar och äter vegetariskt. Men det är, liksom, det är helt olika proportioner i hur mycket utsläpp det genererar. Så det är väl det viktigaste om man vill påverka sina egna utsläpp. Men sen tycker jag också att man inte ska förringa det här med att påverka just politiker och storföretag och sånt. För att det är liksom de som har de stora musklerna här. Men som individer så kan vi göra mycket mer genom att påverka de här stora kolosserna, myndigheter, politiker. Mm.
Ska vi göra så att det blir veckans klimatkämpa med kommunen? Att göra sin röst hörd helt enkelt?
Absolut.
Att våga säga och påverka beslutsfattare?
Klimatkämpa med kommunen.
Skicka in medborgarförslag till kommunen.
Ja, men mejla och allt och stå där på Fridays for Future. Och sen kan det också bara vara att man tar tydlig ställning privat. Att dela rätt saker på Facebook eller dela information om klimatet. Att liksom våga prata om det vid köksbordet eller med sina kollegor eller i skolan och så. Det är också en viktig grej, att liksom ett statement. Jag tycker det här är viktigt och jag tycker att mer måste hända nu.
Mm. Våga prata om det helt enkelt.
Det är jätteviktigt.
Även om det ibland kan kännas obekvämt.
Mm.
Och vara den där som lyfter de där frågorna.
Ja, men precis.
Och om ni nu lägger ert klimatkämpa med kommunen på sociala medier, så ta med den här hashtaggen klimatkämpa med kommunen.
Om ni inte vill lägga klimatkämpa med kommunen på sociala medier så får ni väldigt gärna mejla in till oss på ekopodden@kalmar.se. Och då kan man ju dessutom vinna något trevligt här om några veckor. Men Elvira, om vi går tillbaka till klimatsmart liv eller inte, kan du påminna oss om rent räknemässigt om vad som krävs för att vi ska leva klimatsmart?
Mm. Det är ett väldigt stort glapp mot hur vi lever idag och hur det skulle bli klimatsmart. Vi svenskar, vi släpper ut motsvarande mellan 9 och 10 ton koldioxidekvivalenter varje år. Och då räknar man ju in allting, konsumtion också, där utsläpp sker i andra länder än i Sverige. Av de här 9-10 tonnen så är 2 ton kommer från transporter, 2 ton kommer från maten vi äter, 1 ton är vårt boende, hela 4 ton kommer från det offentliga, alltså gemensamma aktiviteter med skola, vård och omsorg, infrastruktur och så. Det är ju lite svårt att påverka som egen person. Och det sista tonnet där är vår övriga konsumtion. Och för att leva klimatsmart så behöver vi alltså komma ner till 1 ton per person och år. One ton life. Och Exempelvis en resa till andra sidan jorden, den går på 4 ton. Så då är man ju klar och mer än så, bara med en resa. Så nödläge eller ej, men det är åtminstone nödvändigt att agera och agera mycket mer än idag.
Och det här är ju svåra frågor, det tycker jag man måste vara ärlig med. Jag tycker väldigt mycket om att resa till varma länder, till Thailand till exempel. Men då är jag ju färdig som sagt för ett antal år.
Mm.
Men veckans klimatsmarta tips då?
Klimatsmart tips.
Du var ju inne på det, Ami, hur man kan räkna på sin egen konsumtion.
Mm.
Och det finns ju många appar och hemsidor att göra det på. Men en som vi har testat, den heter www.klimatkontot.se. Och där kan man gå in och göra sin egen klimatbudget. Och så kan man se då vad man kan tänka sig att dra ner på. Och vad man vill ha kvar. Elvira, du föreslog att dagens avsnitt skulle heta klimatnödläge. Ska vi ge upp nu? Känns lite deppigt kanske. Men är det naivt att tro att vi kommer lösa det här? Att det inte finns någon klimatpåverkan här i Kalmar kommun eller Sverige 2045 som ju är vårt mål?
Ja, alltså om vi inte tror att vi ska kunna klara saker och göra saker bättre så finns det ju ingen anledning att vi kämpar på. Så hoppet måste vi ju ha kvar. Ami,
hur tänker du
om framtiden? Hur ser vår värld ut?
Ja, precis. En jättelätt fråga. Nej, men dels tänker jag så här att man kan ju aldrig ge upp oavsett om man tror att man ska nå målen eller inte. Vi måste ju verkligen kämpa på att göra allt för att minska utsläppen så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. Det är ju inte heller som att vi kommer till ett stup liksom, att liksom världen går under om vi inte når målen, utan alla utsläpp vi gör ju saken bättre, även om vi såklart måste hålla oss under de här tipping pointsen då. Så det är ju jätteviktigt såklart. Sen är det också att våra mål är ju också tyvärr för lågt satta väldigt ofta. Att även om vi når målen så är inte det tillräckligt för att nå Parisavtalet. Det är också viktigt att komma ihåg. Och idag så är vi ju inte ofta liksom i linje med målen heller tyvärr då. Så vi har jättemycket att göra och det är jätteviktigt att vi verkligen lägger i nästa växel. Men om jag, hur jag ser på framtiden, alltså den är jättesvår. Rent känslomässigt hoppar jag väldigt mycket mellan hopp och förtvivlan faktiskt.
Mm.
Och jag blir väldigt påverkad av nyheter och sånt. Och när det kommer tråkiga nyheter, alltså politiker som har tagit dåliga beslut. Det kan vara liksom Bolsonaro i Brasilien eller Trump som gör något dumt. Så kan jag bli väldigt upprörd och ledsen och arg och så vidare. Så det kan verkligen hoppa väldigt mycket. Men om jag ska måla upp en drömvärld, är det lite så ni tänker med den här frågan kanske?
Mm, ja, ge oss lite hopp.
Lite hopp. Ja, men jag kan tipsa om den här filmen 2040 som finns på SVT Play tror jag. Jag ser ju framför mig liksom en grönare värld. Liksom. Alltså varenda hus har liksom gröna väggar och solcellstak. Och vi har bara vindkraftverk och självkörande bilar. Och väldigt få då, alltså att vi har en infrastruktur som bygger på cykel och promenader och kollektivtrafik. Fler bor på landet, vi jobbar mer på distans. Så vi har mycket digitalt tror jag i framtiden. Hjälpmedel liksom. Och det finns väldigt mycket som vi kommer tänka, hur kunde vi ha hållit på med det här? Varför hade vi en massa stora plåtburkar i stan som åkte omkring med en förare och sen stod bilen på en parkering 23 timmar om dygnet? Det kommer vara jättekonstigt tror jag. Om jag får måla upp så här vad jag hoppas och tror. Och att vi är mer ute i naturen. Vi har mer tid till varandra. Och jag tror att resa kommer vi göra, men vi kommer göra det smartare. Det kommer vara norm att liksom transportera sig på ett klokt sätt. Eller kommer bara finnas kloka alternativ, tänker jag. Men att det blir mer ett större projekt. Att man åker långt kanske en gång och då lägger mycket tid. Och låter det ta sin tid. Liksom. Och sagt, mer grönt, mer natur, mer omsorg om varandra.
Också det här med den unga generationen. Det ger ändå väldigt mycket hopp när man hör barn som är engagerade och unga vuxna ändå som vill saker, den nya generationen och så. Så det finns ju hopp där som vi bara ska peppa och styrka och stärka.
Mm. Och det du beskriver, Ami, då känner jag att det är en hög livskvalitet i ett sånt samhälle.
Ja.
Att vi faktiskt kanske mår bättre.
Och något som ger mig mycket hopp det är att jag är helt övertygad om att när folk bara förstår hur mycket vi har att vinna på den här omställningen och hur extremt mycket vi har förlorat på att inte göra det, så kommer det gå så himla snabbt. Det är ju ofta idag liksom ekonomiskt lönsamt att byta till hållbarare alternativ. Men det är liksom bara system och människor som är bakåtsträvare som står i vägen. Liksom. Vi behöver bara ändra lite i systemen och göra det enklare regelmässigt ofta och sånt där. Och få bort de här bakåtsträvarna, liksom, att ta oss förbi dem. Trump till exempel, som hela tiden vill gynna kolindustrin. Medan det egentligen är fler som jobbar inom vindkraft till exempel och så vidare. Det ger mig väldigt mycket hopp. Att jag tror att när vi väl bara har fattat det så kan det gå jättesnabbt.
Mm. Ja, det låter så bra tycker jag. Att vi nästan måste avsluta dagens podd med det. Att det tar lite tid och känns kämpigt nu. Men när vi ser fördelarna och när grön energi till exempel blir billigare än de fossila.
Fast det är den redan.
Ja, det är den.
Jättestort tack Ami för tack. Att du kom med oss här. Och du kanske också ska påminna folk som lyssnar hur man kommer i kontakt med ditt nätverk, eller ert nätverk?
Ja, alltså vi finns ju på Facebook. Vi har en Facebookgrupp som man är välkommen att gå med i om man vill. Klimatengagemang och Fridays for Future, Kalmar län heter den. Sen har vi också en mail för de som inte har Facebook. Och vi skickar ut ett nyhetsbrev ibland. Och då är det kalmar@fridaysforfuture.se. Så det är väl framförallt de vägarna som är enklast.
Då hoppas vi att ni får ännu fler engagerade såklart, personer där.
Så kan man ju såklart dyka upp en fredag också. Vi hoppas vi kommer igång igen. Så vi kommer nog stå vid fyratiden i alla fall på fredagarna framöver nu. En stund.
Och platsen.
Ja, precis. Längs med Storgatan någonstans i centrala Kalmar. Vi är oftast runt kvasten området så.
Ha det bra allihopa, så hörs vi i nästa avsnitt.
Hej då!
Ekopodden. Klimatet, klotet och Kalmar.